En podcast från Aftonbladet Ledare. Åsiktskorridoren.
Okej, då kör vi då. Välkomna till Åsiktskorridoren. Just hur många gånger har vi gjort det här nu egentligen? Inspelas som vanligt en torsdag. Jag heter Fredrik Virtanen. Ulrika Schenström.
Hej, här är jag.
Kul att du är här.
Ja, visst är det.
Du är moderat.
Ja.
Samar Al-Nahir.
Mm.
Nahir.
Mm.
Mm. Vän här på ledarredaktionen, socialdemokrat.
Mm.
Mm. Sen har vi Anders Löfberg. Lindberg.
Vad säger du?
Kul att du är tillbaka.
Tillbaka? Har jag varit borta?
Nej, kanske inte har. Det har bara känts så. Jag har tänkt på det här. Jag är ju då i de här sammanhangen på olika sidor. Men jag har även tänkt på riktigt.
Är det så? Allvarligt börjar du faktiskt, tycker jag liksom. Du börjar sakta men säkert faktiskt joina lite lätt.
Ja, men jag har tänkt på det just nu. I dagens politiska läge skulle jag kunna rösta på nästan alla partier. Från V till Centern.
Det skulle du inte alls.
Jo, jag skulle faktiskt. Nej. I dagens läge.
Vilken bekännelse som helt plötsligt kom
alltså,
här.
Har jag berättat om när jag hittade Aftonbladet hade en sån arkiv med gamla Aftonbladet-tidningar. Då hittade jag en undersökning av Fredrik Virtanen när Fredrik Virtanen gjorde på Center.
Ja, nu är jag tillbaka tydligen.
Nu har det gått liksom varvet runt.
Nu har gått varvet runt och är tillbaka på
gamla tidningar från 90-talet eller någonting.
Ja, men alltså, gränsen går ju då mellan högerpopulismen så kallade och resten liksom. Och vad Moderaterna är där är väl det mest spännande då, för det går ju som en klyvs i mitten där, kan jag tycka.
Mm.
Eller hur, Ulrika?
Ja, man kan ju, ja, kanske, men jag har ju tjatat om det här i flera år.
Reformer.
I den här podden. Kan vi inte bara, jag börjar känna mig, alltså de som lyssnar nu, det är inte säkert att alla minns de här filmerna, jag minns dem inte heller, men på 60-talet så producerades det de här Pink Panther, Rosa Pantern-filmerna med Peter Sellers.
Mm.
Han har en chef i den där serien, i de där filmerna, som heter... Ja, nu kommer jag faktiskt inte ens ihåg vad han heter. Dreyfus heter han. Dreyfus, han tar nästan livet av sig hela tiden för att ha en sån klåpare till polis och tar nästan in på sinnessjukhus. Jag börjar känna Dreyfus-syndrom. Jag börjar känna sådär, varför är det så förfärligt svårt att förstå att om man får fler i arbete så stärker det ekonomin som betalar vår välfärd. Kan vi inte bara liksom komma överens om att vi gör lite reformer nu? Så känner jag.
Vad var det jag sa?
Ja, det är klart, det är reformer, men jag vet inte. Ja, var det val idag och FI hade 3,9%, skulle jag rösta på FI. Det är vad jag tror. Så är det just nu. Men det kan, allting kan förändras.
Så inte jag.
Men vet, kanske kommer sossarna rycka upp sig.
Det är klart.
Reformer.
Alla kommer rycka upp sig.
Trevligt.
Det här kommer lösa sig. Solen kommer gå upp imorgon
också. Men trenden är ju att S måste ju göra någonting som är rätt med tanke på Konjunkturinstitutets rapport.
Men S gör ganska mycket rätt,
som
tror jag.
Som ser alltså, att hushållen ser positivt på framtiden och sådär. Så att någonting måste de göra rätt i regeringen.
Alltså jag tror ju att regeringen gör rätt, många saker rätt. Inte bara för att jag är partisk, vilket jag också är. Men jag tror faktiskt att man gör rätt. Och jag tror att dels det här fokuset att under de första åren fokusera väldigt mycket på att fixa politiken. Och inte så mycket på liksom det här retoriska bråket. Och där kan man ju klaga på att de inte har kommunicerat. Men de har ju, alltså ekonomin går väldigt bra. Det byggs mer än tidigare. Det kommer fler människor i arbete. Räntorna är ju fortfarande negativa.
Ja, alltså, du men har liksom ändå sin... ska vi,
ja, men jag vet att det ständigt låter
lyssna
fånigt
på någonting
jag
som vet heter människors oro.
Nej,
trots allt det här.
Nej,
människors oro.
Ja, visst, men vi kan lyssna på den också ibland. Men vi kan också fundera på att liksom, inte vara subjektiv, utan titta på det objektiva. Och då, i det objektiva så ser vi att det går ju ganska bra för Sverige. Problemet är att det inte går bra för hela landet.
Nej.
Men där tror jag ju att de här människornas oro-människorna som håller på just nu, alltså jag tror, det är inte så säkert att de är rätt ute om ett år. Det kan mycket väl vara så att det faktiskt...
Idag är vi positiva.
Nej, men det kan faktiskt vara så att saker har gått ganska bra. Så jag tror ju någonstans ändå att det finns i den här strategin som den rödgröna regeringen har, så finns det ändå liksom, i och med att politiken funkar så kommer det nog att betala sig till slut.
Mm.
Och där tror jag...
Vi får se,
att
men alltså,
lite
man får väl bara kunna konstatera byta, att om man tittar på ekonomin så är det ju någonting de gör som är rätt. Så får vi se vad det är de gör rätt, eller om det är så att de andra inte gör
men
rätt.
Det här är väl problemet. Det är ju inte ekonomin som är problemet hos någon. Nu pratar vi återigen om den här Galletanskalan, eller hur? Alla har pengar, det är inte det som är viktigt därför.
Men tror vi på det i valet?
Nej,
alltså, tror vi inte att liksom riktiga val avgörs ändå av ekonomi, och då tittar man på den. Och liksom... Galtan, jag fattar att det avgör val i USA och sådär, men jag vill nog se det först faktiskt.
Såhär, det som är problemet framöver tror jag ändå är att man måste få nyanlända i arbete och så vidare. Men titta på arbetslöshetssiffrorna så är det ändå, diffar ju på att infödda svenskar som har en examen eller någon slags grundskoleexamen har i alla fall jobb. Det är 3% tror jag som är arbetslösa. Det är ju en otroligt bra siffra. Medan det är 33% på folk som är inte födda i Sverige. Så att det är en otrolig skillnad, och det kanske har någonting med stad och land att göra. Det vet inte jag. Men det finns inkomstskillnader väldigt stora här.
Som vi är där och pratar om det redan, så snackar vi lite om det. För det har, DN har ju skrivit mycket i veckan om skillnaden mellan stad och land. Jag trodde att den där var lite överspelad, men det kanske det inte är, för jag tycker att det där har vi talat om i många år. Men vad är det de har kommit fram till egentligen?
Ja, att det är stora inkomstskillnader mellan stad och land, och
grundfrågan handlar ju om liksom livsomständigheter. Alltså det är en blandning av liksom inkomstskillnader, livschanser, framtidstro. Och det som jag tror är kärnan i alltihopa, det är nog att vad man lyfter fram här, det är att den finns. Alltså det är en sån här zombiekonflikt som på något sätt, vi har trott att den har försvunnit tillsammans med andra konflikter, men den, nu kommer den tillbaka, och vi såg ju väldigt tydligt i det amerikanska valet att det var en konflikt mycket mellan stad och land. I Brexit-omröstningen var det mycket en skillnad mellan stad och land. Och där kan man väl säga att det är lite spännande, historiskt har det ju varit så att städerna i Sverige, de är blåa, medan landsbygden är ganska mycket röd. Och vad som händer nu, det är att vi ser att...
Du ser en skillnad som kommer att hända här i Stockholm.
Ja, men då är liksom dilemmat lite nu att det kanske är så att städerna blir allt rödare som Stockholm.
Och blir mera som traditionella, så att innerstan är mer röd medan kranskommunerna är mer blå.
Ja, att vi blir mer internationella på det sättet. Absolut. Men det kanske också betyder att du får en ökad högerpopulism på landsbygden.
Och det betyder absolut, att det förändrar, och det var ju det liksom vi pratade om för väldigt länge sedan, nämligen då de här som kallade, som alla pratade om just då, för några år sedan, de arga unga vita männen på landsbygd som är kvar, som inte har flyttat in till städerna, som inte har studerat, som inte får något jobb och som hamnar i ett utanförskap. Ja, och som, men det är också som frågan har varit en grogrund lite grann för Sverigedemokraterna, och därför är det väldigt viktigt att inte glömma bort det här. Jag låter som en centerpartist nu, men hela Sverige måste leva.
Ja, jag tror faktiskt att Centerpartiet har en väldigt viktig roll att spela lite. Ja. Därför att det handlar om att på något sätt hitta att man väl läker ihop det här. För att man kan läsa det på jättemånga sätt. Nu lyfter DN Stadland. Det skulle inte förvåna mig om det kommer att vara en av de bärande konflikterna när vi går in i valet. Att det kanske inte är så att vi diskuterar tider på badhus eller hijab eller sånt, utan att vi diskuterar alltså centrum-periferi i sammanhanget stadland.
Och det är mycket mer logiskt. Och då kommer det handla om liksom resurser. Ska de ges där mest folk bor, eller ska det liksom någon slags utjämnas?
Ja, ska vi ha polis i hela landet? Ska vi ha sjukvård i hela landet? Ska vi ha bredband i hela landet? Vilket vi historiskt vill ha.
Somar, du är ju från en mycket märkliga landsort. Gotland, ja, som ju är landsort nästan hela året, men sen är det ju rena rama Stockholm under några månader, eller hur? Hur är läget där egentligen?
Nej, men alltså, jag kommer ihåg när jag växte upp, det kanske var på 90-talet som det kom ut en undersökning som sa att vi gotlänningar, vi är fetast, fattigast och röker mest. Så att jag menar, vi har, liksom på något sätt så har jag alltid levt med den här bilden av att ja, det är, så är det att vara gotlänning. Man är liksom längst ner i lyckohierarkin. Men jag tänkte på det där, kommer ni ihåg den här kalkbrytningskonflikten som var?
Nordkalk.
Den väckte ju den här konflikten mellan elit och vanligt folk, för att det blev en konflikt mellan de som vill värna miljön och de som vill ha jobben här och nu. Så att det blev liksom det var väldigt intressant att, ja, men hur ska man göra då? Hur ska man få pengarna utan att bryta naturresurserna?
De fina mot de pragmatiska.
Precis, och då blev det var väldigt hetsk debatt på sociala medier där man kallade liksom de här som var emot kalkbrytning för gröna så här miljömuppar, stadselit som inte vet hur vanligt folk har det. Och det tenderar att bli lite antifeministiskt, lite rasistiskt och lite så här, någon sorts elitförakt. Så att jag är väldigt orolig liksom, när det kommer till kritan så växer ju någon sorts så här vreda mot allt det korrekta som de kallar det för.
Ja, men det där är väl... Det är exakt det vi pratar om, det är ett mikroexempel på makroläget. Men var det då så att
Men problemet är, får jag bara säga en annan sak. Alltså, det som händer är att under flera år till exempel så har ju massa så här företag, de som tjänar mest, de är etablerade i Stockholm. Men de är där på somrarna i Visby och drar in de stora pengarna. Och sen är de inte etablerade där. Men det är inte de man tittar på, utan man tittar liksom på sådana här konflikter om här och nu, naturresurser, bryt kalk. Och så blir det så här, men stockholmare, då blev det, väcktes det till liv den här Stockholms landsbygdskonflikten. Men egentligen har det alltid funnits där. Det är bara det att folk har aldrig reagerat på det. Mm. Är ni med på det? Sådana här klubbar och vad det nu kan vara, restaurangägare. De har ju alltid varit stockholmare.
Ja, det är en märklig Stockholmsenklav det där. Men är det då alltså kulturpersoner från Stockholm, om vi ska förenkla, som klagar på när det ska brytas kalk, medan urbefolkningen vill bryta kalk för att bli jobb?
Alltså de som inte har utbildning, som fick en möjlighet att under några månader tjäna pengar under den här kalkbrytningen, de fick ju chansen att få ett jobb här. Mm. Medan folk som kanske hade mer ekonomiskt okej ställt eller hade jobb, de kunde ha råd, sa man, att klaga på eller bromsa liksom den här kalkbrytningen. Så det blir liksom en konflikt mellan de som har jobb och de som inte har jobb. De som har utbildning och de som inte har utbildning. Så det, jag vet inte. Ja.
Det är mikrokosmos i hela vår tid.
Men detta är ju faktiskt ett jättebra exempel på faktiskt den grogrund som en positiv, till exempel Centerpartiet, kan ta. Och det som på ett negativt sätt SD har utnyttjat. Jag fick en sån här centerförnimmelse här.
Men det finns det inte också något rödgrönt?
Men på riktigt, alltså, finns det inte? Det är Centern.
Men finns det inte något så här rödgrönt progressivt ändå i grunden här, där Centerpartiet egentligen har hamnat lite på fel sida blockgränsen, även om de nu är nyliberaler och galna på andra sätt, så i den där typen av frågor.
Du ska inte använda ett sånt där språk.
Nej, det ska jag inte göra, förlåt mig. Jag ska inte,
men vi har ju för fan slutat.
Ja, men jag ska inte använda det. 1-0 till Ulrika. Men jag tänker att andra typer av frågor så är de ju naturligtvis väldigt väldigt liksom långt från en någon slags allmänt rödgrön mittfåra. Men när det gäller just den här typen av utvecklingsfrågor, få med människor, då går egentligen den stora konflikten, den går mellan Moderaterna och Centerpartiet. Och man kan tänka sig när Ardalan nu skulle sitta och förhandla mellan alla dessa olika grupper, alltså det måste ju vara som att försöka medla i något krig någonstans. Alltså för det här tycker de har ju ingenting gemensamt liksom, på något sätt. Decentralisering och centralisering blir det ju här då. Och det går ju igenom fler frågor. Den regionfrågan som ju verkade ha den stöpel igår, tror jag. Men liksom, det går ju igenom fler och fler frågor där. Så DN kanske är någonting på spåren som vi har liksom missat.
Regionfrågan annars tycker jag ju, nu kanske inte vi ska prata om den idag, men min väldigt pragmatiska hållning till regionfrågan är att jag skulle aldrig vilja vara den som leder ett parti, oavsett vilket parti, när den här omorganisationen ska göras. Kan ni tänka er något värre bråk på listor, provval och bara så här, du får inte vara kommunalråd i den här kommunen längre,
för den finns inte längre,
för du är där nu, va? Du vet, vilket liv.
Så det kanske var lika bra att det blev så här, ingenting hände då?
Ja, i alla fall ett och ett halvt år för ett val, när det
är för stordrift.
Provval 2017 man ska, för alla.
Nej, men jag tror man ska ha stordrift. Mer stordrift.
Ja, men du hör jobbet det blir för partisekreterare.
Ja, det är väldigt synd. Jag tycker det är så synd om partisekreterare.
Ja, nu tycker vi synd om partisekreterare en stund.
Ja, nej, okej. Ska vi gå vidare till... Jo, jag såg en grej i veckan. Jag fattade det. Göran Persson. Mm. På Aftonbladets etta ser ut som att om spriten står det med...
Han var med i en podd.
Jaha, så han är inte själv alkoholist?
Nej, han pratade ut om sina ungdomsfyllor.
Men då måste jag ju säga att då tycker jag att Aftonbladet la ju fram det som att...
Ja, men det säljer
ju. Ja, men vi...
Det är ju det ni håller på med här.
Ja, det måste
det tycker jag är lite okollegial.
Däremot
här, Fredrik.
Däremot så kan vi ju gärna prata om Göran Persson.
Ja, det vill du.
Ja. Ja, men det är så intressant att han pratar, just om den kallas då för fyllda podden. Där han pratar liksom om alkohol. Nej, men det är...
För att öka måttlighet för alkohol.
Mm. En ironisk namn tydligen. Ja, strunt i det.
Men i alla fall, men det är ju så, det finns så mycket symbolik med Göran Persson i det här fallet. Men lever han fortfarande med före detta systembolag?
Ja,
han
är det. Stenia, absolut. Mm.
Och han liksom personifierar liksom höga skatt.
It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com.
Och system och kontroll och hela den grejen. Så att när han säger någonting om alkohol så där, då lyssnar man.
Ja, det gjorde jag.
Men inte annars.
Men alltså, jag tycker att han måste ju få osannolikt många förfrågningar att göra saker. Ni vet, hålla tal hit och dit, komma till den och den podden, göra personporträtt hit och dit. Och han tackar jag till Fyllerpodden.
Men det blir fint.
Jag tycker det är så bra.
Ja,
det är så.
Varför gör han det tror ni?
Därför att jag tror att han tycker att det är roligt.
Ja, men jag såg ju någonting faktiskt, att han hade sett väldigt många gå ner sig i missbruk, och han tycker väl att det är ett problem, och det är det ju också. Så då valde han att vara med där.
Absolut.
Bra.
Men alltså, man blir ju glad. Alltså, jag blir ju glad varje gång jag hör Göran Perssons röst. Alltså, man hör ju det, man blir så lycklig och tänker att åh, vad fint det var förr. Mm. Är det jag som är gammal?
Jag gillar ju också honom, att jag tycker han är rolig.
Ja, men han är rolig. Och så tänker man så här, så tittar man liksom på de här politikerna vi har idag, och så tänker man så här, ja.
Göran Persson.
Men är det inte som med alla politiker eller liksom statsministrar vi har haft? Alltså man ropar alltid snälla kom tillbaka när de har avgått.
Men tänk bara att få lyssna på en partiledardebatt mellan Göran Persson och Carl Bildt.
Men det där är ju en hit på YouTube.
Ja, men titta på till och med Fredrik Reinfeldt ropar vi ut från höger till vänster, snälla kom tillbaka. Ja. Så, menar, det är ju en tendens.
Då hade till och med kunnat tänka mig rösta på M om han var partiledare nu och för den politiken. Hade han inte gjort, och han har väl också kanske...
Det där har skrivit på Twitter.
Alltså, den här
då tyckte folk
kom, det är så här, Fredrik Vintanen kommer ut ur garderoben-bodden.
Det är så underliga tider just nu, så man måste faktiskt tänka
utanför
boxen. Det är faktiskt helt vrickat. Så sitter man och saknar Fredrik Reinfeldt.
Ja.
Liksom, hur 17 gick det här till?
Fan gick det till. Men ja, absolut.
Sluta skratta.
Men det är väldigt roligt att se er så här.
Poliskrisen måste vi prata om. Jag har bara hört att Eliasson sitter löst, och att det är mycket problem med brott som inte utreds och missnöje inom poliskåren.
Det känns ju spontant som att brott som inte utreds och missnöje inom poliskåren är ett ganska stort problem om man är polischef.
Så är det ju, men jag tror fortfarande inte, vi har pratat om det någon gång tidigare, jag tror fortfarande inte att det är just det Eliasson som är det stora problemet, utan det är ju systemet eller den här nya polisorganisationen. Det är någonting annat som är fel, och framförallt så är det ju frånvaron av integrationsinsatser under decennier som naturligtvis ligger bakom. Det är ju inte så att brottsligheten går ner, utan ökar ju. Och jag menar, han kan ju inte göra någonting åt det om inte han har de resurser han behöver och den organisation
han
behöver.
Fast den ökar väl egentligen inte? Alltså, man tittar på så här, alla
det är annan typ av brottslighet.
Jo, fast alla såna här våldsamma brott och sånt där, det går ju ner. Och liksom, man sitter ju på något sätt i någon sån här... Alltså, det är något konstigt här, för att upplevelsen av otrygghet går upp samtidigt som antalet brott faktiskt går ner.
Jo, men varje dag är det ju någon som blir skjuten någonstans.
Jo, exakt, men det är ju inte något statistiskt samband.
Ja, men, nej, fine, men så är det ju. Men sen är det ju många som vittnar om att man ringer till polisen och berättar att någon har stulit ens plånbok, och de liksom, jaha.
Vad ska vi göra åt det?
Men är det inte så också att
det är lite sådär, man vill ju ändå kunna ringa till polisen och så får de faktiskt springa efter den dåliga banditen.
Men är det inte så att anmälningsfrekvensen har ökat väldigt mycket? Det skulle ju kunna hänga ihop med det som jag vägrar tro på vanligtvis, men högerns argument om lättkränkthet och så vidare. Att det ändå finns någonting ni har rätt i där, det är detta trams, att folk anmäler varenda liten grej.
Det blir typiskt lättkränkt.
Men där hänger det ihop också med stad och land, skulle jag säga. Men där hänger ihop med stad och land, därför att många på landsbygden, eller många poliskontor har ju faktiskt stängt ner ute i landsbygden, och det är ett jätteallvarligt problem. Så vi har ju väldigt lätt för att peka på förorten och integrationen och så vidare, men landsbygden upplever ju nästan exakt samma sak. Alltså att man ringer till polisen och så tar det 2 timmar om ens det till polisen kommer fram, eller ring något annat kontor. Jag menar, vi hörde ju i somras om ett fall där där en ung tjej anmälde att en man hade dragit en pistol och hotat. Kommer ni ihåg det? Och så ringde hon polisen och fick höra att nej, det finns ingen polis närmaste milen. Jag menar, så kan det inte vara. Då, hur kan man då öka sin tillit till polisen som
men,
inte
men det
finns?
Det är så de har. Jag menar, min man har tjatat om också, kommer från Årgäng. Vi upplever det här hela tiden. Det är liksom, finns ingen polis.
Nej, så det
och
finns
sen
ingen polis
så gör de
förorten.
Rån precis vid gränsen. Är det ju rån då som händer i, eftersom det är så här stora Norgehandelscenter. Och du vet, det går inte snabbt.
Mm. Så finns poliserna har övergivit liksom många förorter och många landsbygder. Så att det är liksom
det
ett problem.
Och då ökar otryggheten.
Så är det ju så att jag bor ju i stadsdelen där det är mest brott nästan i hela Sverige. Så jag vill att polisen ska vara kvar där också. Alltså
Södermalm. Men vad är det för typ av brott?
Ja, det är väl mycket krogrelaterade brott, gissar jag. Jo, men Stureplan är ju det mest farligaste i hela landet.
Ja, det kan jag tänka mig.
Ja, alldeles nyss, igår, var Kent Ekeroth i slagsmål förresten. Har ni läst det?
Vem?
Ja, jag hörde det. Han fick en...
Igen?
Ja, han tryckte till någon här igår.
Så är det polisanmält och sen
motanmält. Men herrejösses, alltså, vad är det?
Ja, han verkar ha kort stubin. Så att säga.
Ja, jag vet ju ingenting än om det där, för det kom ju bara någon flash för någon timme sen.
Jaha, det var ingen som sa till mig.
Men det är mycket brottsutsatt de här ställena, Stureplan till exempel. Så jag menar, polisen måste ju vara där också.
Mm.
Inte bara ute på i Årgäng.
Ja, jag tycker det vore bra om de var på båda ställena, ja.
Så det ska vara
just
mer poliser, det är det svaret alltså.
Just att riksdagsledamöter är ute och viftar med järnrör, kanske inte är det liksom, det kanske inte är det polisen ska... Sitter inte han i justitieutskottet förresten?
Jo, men det var ingen järnrör den här gången. Det var vanligt.
Nej, det var
bara störd du att ingen har berättat det för
dig. Jag blir så störd för det är ingen som har sagt någonting. Jag vet inte vad det handlar
om. Men jag och många andra vill ju såklart att polisen ska fungera. Men människor som bär vapen och liksom ska vara lagens förlängda arm. Man vill ju att de ska ha bra arbetsmiljö, bra lön och man ska kunna lita på dem. Jag vill att det ska vara de bästa som blir poliser. Så det här är inte bra för någon att polisen inte fungerar och att poliskåren är missnöjda.
Okej, men kan det bli så att det blir ändå ett, man måste ändå i politikens värld, har jag lärt mig, man måste offra någon för att det ska se bra ut. Så kan det bli Eliasson, vänta lite nu, vi tar det snart. Kan det bli, måste Eliasson, är det han som kommer få bära hundhuvudet för att det här ska se bra ut?
Jag tror att så här, vi skrev redan för flera månader sedan att han har nog ungefär till årsskiftet på sig att få ordning på det. Och då handlar det inte bara om liksom de här praktiska sakerna som att liksom vända utvecklingen, utan det handlar också om att skapa en känsla av att liksom man har kontroll på organisationen. Och det kanske är orättvist att han gick in liksom i ett väldigt omstruktureringsskifte och liksom, det kanske inte är en rättvis kritik alls. Men problemet är att polisen måste på någon punkt faktiskt fungera. Och då blir det liksom ett dilemma att ledningen hela tiden är ifrågasatt, att man liksom inte kommer ur den här negativa spiralen. Så att jag är beredd att ge honom mer tid liksom, men och vi har väl liksom resonerat så att om det inte vänder vid årsskiftet, om det inte finns liksom tydliga tecken på att någonting händer, då måste man ändå lösa det.
Vad säger du, Ulrika? Du vill väl sparka ut gubben?
Nej, men det vill jag inte. Det sa jag ju. Jag tror inte att det är han som är problemet.
Nej, men det är klart att om han inte...
Nej, alltså jag hörde Beatrice Ask också igår, och hon sa nog ungefär likadant. Det är ju inte han som är problemet, utan det är ju liksom... formen eller om det är organisationen eller om det är någonting annat. Men det är ju, måste ju göra någonting. Men jag tror att du har rätt i det, Anders, att det kommer ju finnas en gräns. Det kommer ju liksom komma till ett tillfälle eller en punkt då det inte går längre.
Ja, och risken är ju att andra så här politiska krafter vill använda det av andra skäl.
Jag ska på bio snart. Så vi måste prata om nästa ämne. Vi har glömt Peter Hultqvist än så länge, men vi får se om vi struntar det. Vi måste prata om årets julklapp.
Ja.
Vet du vad det är, Ulrika?
Peter Hultqvist.
Jag visste inte det förrän jag fick panik i morse och bara
googlade.
Vad är det här? Men det är tydligen en sån här VR.
VR. Det är skitcoola.
Virtual reality.
Alltså det här är faktiskt en helt
så
absurd
bra på
grej.
Det här med teknik.
Alltså det här är en helt absurd grej. Årets julklapp är alltså virtuella glasögon som skapar en låtsasvärld där du kan gå in liksom i din egen värld. Och det finns framförallt två saker att säga om det här. Det ena är det här jävla överflödssamhället. Alltså det här är ju inte hälsosamt att vi liksom varje år uppmanas, det här är årets grej som du måste köpa. Så upprepa efter mig, ställ dig frågan när du står där i affären: behöver jag verkligen den här prylen som kommer att börja samla damm från och med februari?
Men nu har jag kommit på något som vi skulle kunna ge oss själva i julklapp. Ni vet ordförande Persson, ni vet serien som Erik Fichtelius gjorde. Mm. Tänk om man kunde få se den och liksom vara med. Förstår ni?
Men du verkar inte hört ett ord av vad Samara sa.
Nej, men en annan grej. Får jag bara säga en till grej? Mm. Det här är också varför jag tycker det här är absurt. Men jag tänker så här, är den verkliga världen så illa idag att vi liksom måste dra oss undan ännu mer? Och jag tänker framförallt på alla nyanlända. Alltså tänk alla nyinvandrare som kommer till Sverige och kommer till ett land där det är inte så jävla lätt. Här skaffar du inte vänner genom att ringa på hos grannen och bara hej, kan vi umgås?
Utan
här får man lära sig att ska du ha en kompis, då får du gå till en kompisförmedling. Och så börjar vi liksom med årets julklapp med virtuella glasögon. Hur ska det gå liksom för alla människor som kommer hit och försöker skaffa sig vänner? Jag vet inte, är nästa steg liksom att hej, välkommen nyanländ, skaffa dig virtuella glasögon och börja umgås?
Där har du en låtsasvän som heter Göran Persson till exempel.
Ja, just det. Du kan checka ut din virtuella glasögon.
Välkommen till Sverige.
Stoppa in öronpluggarna.
Och sen lever i en annan värld.
I parallella världar helt och hållet. Alltså, vad händer med kombinationen av liksom så här bubblor på nätet och virtuella glasögon? Är inte den, alltså, lever man då inte bara i en bubbla på nätet, man lever liksom bokstavligen i en bubbla?
Men det börjar ju nästan bli lite så, för att du ser ju den trenden, det har du helt rätt i. Den här trenden att livet går ju på som vanligt, eller hur? Mm. Och sen har vi den här showen som vi alla följer hela dagarna på våra telefoner. Det är liksom showen. Mm. Nu ska vi till slut, nu ska vi gå in totalt i showen. Mm, mm. Men nu kan vi egentligen välja vilken. Det är ju det. Ja,
och men inte risken ganska stor, precis det som Samar säger. Men inte risken ganska stor att Samar säger att vi väljer bort varandra då. Mm. Så då lever vi liksom så totalt helt jävla
separata. Men nu har vi i alla fall tittat på showen tillsammans. Men nu går vi in i liksom bås.
Ja, men om
vi
backar, kan man muta liksom andra då och användare för de där virtuella glasögonen så man slipper se dem?
Kan vi blocka Hannes Bali även i VR-världen? Nej, förlåt.
Nu skulle vi vara snälla.
Fredrik, ja, men det är fred nu.
Ja, det är fred. Ja.
Nu lägger vi ner det
här. Jag tycker istället för att liksom hålla på och klaga om integration och folk inte kommer in i samhället, så här, bidra själv, bjud en nyanländ på fika istället. Skit i den där låtsasvärlden. Liksom.
Men stopp, det hjälper inte face to face. Det hjälper inte konsumtionen att bjuda någon på fika. Lite nej, bullar möjligtvis.
Nej, det är sant. Men tänk så här långsiktigt. Integrationen hjälper människor att komma in i samhället. Kommer de in i samhället, får de lättare jobb. Ah, men du ser där. Satsa på den riktiga världen helt enkelt. Mm.
Ja, det är den. Då kan man göra. Nu kommer Anders dö. För det är just det här jag har tjatat om. I den riktiga världen måste man nämligen ta tag i de riktiga problemen. Och då måste man vara en riktig politiker som bygger riktiga reformer.
VR-glasögon.
Men allvarligt talat,
kommer man att bli lika beroende av de här VR-glasögonen som man är av sin iPad, så att liksom folk kommer att sitta så här dygnet runt med VR-glasögon och liksom tittar?
Ja, om ett antal år. De är inte tillräckligt skarpa, bra än, tror jag.
Är det någon av er som har provat dem där?
Jag har stått längst upp på Himalaya och fick svindel. Det var jävligt coolt. Riktigt coolt.
Ser det ut som att man är på Himalaya?
Kan du ge det på? Det var jätteläskigt. Det var och det här var ju ändå bara Himalaya. Jag tror det var Himalaya. Det var berg. Ja, berg. Och högt var det. Så varför skulle det vara något annat än Himalaya? Det är hur ballt som helst. Men jag håller ju samtidigt med. Jag, till skillnad från er två, Anders, du behöver inte ens prata. För dig vet jag. Men du som moderat, finns det något problem med överkonsumtion av meningslösa prylar för dig?
Nej, men det är klart att man ska ha ett ansvar. Och det har jag alltid pratat om, det egna ansvaret för sig själv och för andra i sin egen närhet.
Förra året så tog jag det ansvaret och köpte ingen rosa centrifug.
Förra året var det robotdammsugaren. Och det har
den köpte jag inte. Men nej, det gjorde jag inte heller. Men rosa centrifug var riktigt töntigt, tycker jag.
Vadå, den var ju den bästa. Den är ju bra att göra.
Det här tycker jag är lite intressant.
Jag tror att det här kan bli väldigt dåligt för mig. Jag tror att jag kan bli en sån där som hittas i något hörn. Du vet vad jag sitter.
De kostar mellan 199 kronor och 9.
Vad kostade de, sa du?
199 kan du få de billigaste för. Och sen de dyraste finns för 9500.
Men då är det inte Himalaya eller det Himmelsbjerget i Danmark.
Att det här kommer spä på liksom bilden av, ni vet, alla sitter ensamma i sina stugor, det är kallt och vi umgås inte med varandra. Nej. Och så kommer liksom folk hit till Sverige och bara, hur ska få man sig vänner? Det här är liksom verkligen spiken i kistan.
Det här är mänskligheten dör ut. Ingen träffar någon annan.
Ingen orkar ju med verkligheten längre. Det är väl perfekt att vi kan gå in.
Men är det inte helt underbart? Efter det här året och förra året som allting gick åt skogen, då skaffar vi liksom en egen, liksom, årets julklapp är en egen värld.
Sin egen filterbubbla.
Befolka där vilka du vill. En egen filter, men du slipper det här skräpet utanför. Och så bara, så stänger du in dig.
Men sen plötsligt så går man in i en lyktstolpe och vaknar till verkligheten.
Sen går strömmen.
Ja, vi tackar väl för oss nu, tror jag. Det var väldigt trevligt. Somar, kul.
Tack så mycket.
Anders och Ulrika och jag heter Fredrik. Och ha en underbar helg nu. Och ut och köp
de här glasögonen.
Glasögon. Eller bjud en granne på fika. Trevlig helg.
Trevlig helg.
Alltså det här blir mer och mer konstiga avsnitt varje gång. Jag minns att vi hade en gång så var ett temat att vi skulle prata politik med poddarna. Åsiktskorridor.